Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Avsnitt 47. Rullar vi in jätten. Välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Ni kan det där vad det här laget, tror jag. Men jag ska fatta mig kort idag igen. Börja med min, och jag ville säga, när jag satt och tänkte på det här så ville jag säga min viktresa. Men det är ju helt fel ord. Kan det vara det som har liksom hållit tillbaka mig? För när jag tänker på resa så tänker jag på att man åker någonstans och så kommer man tillbaka igen. Och det är ju precis vad jag har gjort. Jag har gått ner i vikt och så gått tillbaka igen. Så att jag skulle nog vilja säga välkommen till min viktflytt. För jag flyttar permanent till ett annat ställe. Och ska bo där. Ska vara där. Till jag bestämmer mig för att flytta till något annat ställe. Och då kanske jag flyttar på ett annat sätt. Så viktflytten kallar vi det. Och det har gått skitdåligt denna veckan. Det är som att jag packar upp grejer istället för att packa ner grejer. Men det har att göra med att jag har någon tandvärk eller en bihåleinflammation eller något liknande. Men jag känner mig låg, hängig och trött bara hela tiden. Dagens gäst, det är inte mycket att säga om honom. Han är tyngre. Han är nog inte tyngre än mig, men han är tyngre. För han är ena halvan av tyngre sidan. Mega-imperiet tyngre. Och han är allt vad jag vill vara egentligen. Om man ska säga så. Han ser ut som jag vill se ut. Han har ett liv som jag vill ha. Och han är så där jävla genomhärlig och snäll som jag vill vara. Och jag är beundransvärd. Jag skulle vilja säga att jag är avundsjuk på honom, men det är jag inte avundsjuk på, för jag unnar honom det. Så att jag är mer beundrar honom väldigt. Och det var superhärligt att prata med honom. Och vi hade jättekul. Och jag pratar mycket om mig själv också i det här avsnittet. Och det är säkert grejer ni har hört innan. Men ja, det får vi ta. Det får vi ta denna gången. Så utan mer snack, via Skype faktiskt. För ett par, två veckor sedan ungefär. Jag ger er Alex Danielsson. Hej!
Hallå! Hej!
Hallå! Sitter med Alex Danielsson idag.
Ja, vilken premiär för mig faktiskt att bli intervjuad. Jag brukar ju vara på andra sidan vanligtvis.
Ja, du brukar vara den som ställer frågorna.
Mm.
Det kanske vänder, jag vet inte. det har hänt förr när jag har suttit med folk som är van vid intervjuer.
Anfall är bästa försvar, säger de.
Så att, lite så. Mm. Men vi ska ju prata träning idag.
Mm. Kul.
Och du kan lite om träning.
Ja, men det vågar jag nog faktiskt säga. Jag har ju ägnat mig åt träning rent professionellt i nästan 25 år i alla fall, skulle jag säga. Och jag har tränat själv i 35, så att jag börjar få kläm på vad som funkar och inte funkar.
Du börjar fatta det där lite.
Ja, lite smått faktiskt.
Lite smått. Ja. Du driver ju tyngre.
Mm.
Sajten. Fast det är ju en hel industri nu, känns det så.
Ja, det kanske upplevs som det. Det är ju, från början så var det ju tänkt att, jag vet inte hur mycket vi ska prata om just det här då, men eftersom du ändå förde in mig på ämnet.
Vi tar det.
Jag jobbade tidigare som chefredaktör för en styrketräningstidning som heter Body Magazine. Den heter BK Sports Magazine för länge sedan. Och där har jag då ägnat mig och växt upp, kan man säga. Och framförallt i den här berömda bodybuilding-follan där mycket av träningarna handlat om igen. Ren och skär bodybuilding egentligen.
Mm. Ja, de har man läst, de gamla BK-tidningarna.
Ja, det har varit en extremt viktig publikation i träningssverige kan man säga. Ja. Framförallt under 80-90-talet. Och det är faktiskt en institution. Jag är jäkligt stolt över att ha fått jobba där i 13 år som chefredaktör. Så att det är en stor del av mitt liv där, vill jag säga. Mm. Men det är som allting annat som man gör för länge. Till slut så tröttnar man. Och jag kände bara att jag har nått vägs ände i det här. Och jag måste göra någonting annat. Och jag har nu fyllt 53 år. Jag känner att skulle jag vara kvar längre på tidningen än vad jag då var, så skulle jag förmodligen bli pensionerad där. Och det var ju nog ingenting som jag riktigt var beredd att göra. Så jag tänkte att jag tar min mats ur skolan nu. Men jag ser fortfarande förhållandevis positivt i liksom medieklimatet. Och jag kanske kan använda lite grann utav det jag har lärt mig under resan och i min nya mission då. Så tänkte jag att jag vill göra något nytt, något 100% digitalt. Och jag vill ha med min bästa kompis Andreas. Mm. Och vår utgångspunkt gemensamt var att vi ska göra någonting som vi tycker är jävligt kul. Det är bara det vi ska liksom satsa på. Det ska vara kul och vi ska liksom på något sätt leva på det här. Vi behöver inte bli rika, men vi ska åtminstone kunna ta ut en dräglig lön och så får vi se hur det funkar. Och peppar, det har ju gått fruktansvärt bra, måste jag säga. Ja. Som du var inne på en industri, jag skulle säga att det är kanske mer en folkrörelse eller någonting annat. Om någon märklig anledning så vill väldigt många människor var en del av vår community och vi är ju så otroligt stolta och tacksamma över det.
Ja, men man ser ju det här var man än är. Jag var nere igår i en styrkelyft och tyngdlyftslokal i Helsingborg med min dotter. Och såklart, det var mer än en tyngre.
Ja, det här är ju också någonting som jag tycker är väldigt kul, och det här var ju också en medveten strategi från vår del från första början. Vi har ju som sagt, vi kom ju från, Andreas var en av mina frilansare när jag jobbade på tidningen. Och vi kom ju från en så att säga ren och skär bodybuilding och fitnessindustri. Men träning för mig är mycket bredare än bodybuilding egentligen. Och så vi har ju då närmat oss då med flit så att säga, och mening. Både styrkelyft, både tyngdlyftning, crossfit och egentligen alla andra möjliga former av applikationsområden för det här som kallas för hantel och skivstång. Och det som är så kul då i det här är att vi någonstans också upplevs som trovärdiga i alla de här olika lägren. Och det har varit otroligt kul och givande faktiskt.
Ja, men det får man ju säga. Man litar på er.
Ja, alltså, ja men det...
Om man ska säga så, det är vilken gren man än tillhör eller man säger folk tillhör så relaterar de liksom till det ni publicerar, det ni har.
Mm.
Och det är jävligt häftigt. Men nu ska vi gå tillbaka till dig här nu igen. Hur började du träna? Du sa du har tränat i 35 år. Hur växte du upp med träning?
Alltså jag växte ju upp, det var ju musik som var min första så att säga väg in till någon sorts publikt rum där jag insåg att man kunde se bra ut. Och liksom, jag liksom växte upp och såg liksom David Lee Roth som då var sångare i Van Halen var fräck liksom och välbyggd och hade väldigt mycket tjejer. Jag tänkte, jag vill vara som David Lee Roth. Alltså, allt det här liksom, i början av 80-talet helt enkelt som jag då någonstans fick för mig att jag kan inte hålla på och se ut som en chipsdegis längre. Jag måste börja träna helt enkelt. Och så gjorde jag väl några små försök att bli biten och till slut så blev jag det också. Riktigt biten till och med. Men
du börjar lite till och från eller?
Nej, men det är väl som allt. Jag är också väldigt mycket allt eller inget människa och väldigt mycket perioder. Om jag ska göra någonting så gör jag det till 110%, annars kan jag lika gärna skita i det. Så att det började med att jag liksom tränade 4 pass om dagen i 2 veckor och sen hade jag ju sån infektion i hela kroppen och jag låg ju bara flämt och hade ont överallt och tänkte att det här kanske inte är för mig ändå. Tills jag då började liksom sansa mig och komma in i någon sorts 2.0-läge och kunna göra om det och göra rätt så att säga. Och då sakta men säkert så började jag hitta min del. Då. Men redan från första gången så att säga så har ju allting varit någon sorts utvecklingsfas. Man gick ju bara på vad andra hade gjort. Man hade ju ingen egen tanke på vad som passade utan man läste bara vad proffsen gjorde, hur proffsen tränade, hur många gånger om dagen, hur många set gjorde de och hur många kilo hade de på stången och sånt där. Och det var ju inte riktigt rätt.
Hur mycket Arnold var det?
Väldigt lite faktiskt, ska jag säga. Arn var lite, han hade ju precis slutat. Han slutade liksom 75 eller 76 då. Och sen så kom han tillbaka och gjorde den sista sån här ilsken start 1981 i Australien, tror jag det var. Men han var ju, så han var ju egentligen inte kroppsbyggare då. Han var ju mest filmskådis då, för han gjorde ju början då, hade
han
ju
gått över till de här Hercules.
Exakt. Han gjorde ju de här Terminator filmen och Conan, Barbaren filmen så att han var ju mer en filmhjälte på något sätt då. Men självklart så fanns hans arv också, klingade ju rätt hårt. Ja, det fanns ju mer där. Men det var ju framförallt de som var stora just då som man kikade på. Framförallt en kille som då hette Lila Brada, som var min lite grann förberedd då. Han var en ganska kort kille från Kuba från början. Jäkla snitsig fysik. Alltså fortfarande väldigt, väldigt alert och bra kille. Men sen så sakta men säkert så utvecklades det här då till liksom, ja, man blev ju större och starkare naturligtvis och sådär, men jag tyckte inte jag fick någon riktig koll på det där förrän kanske sista 10 åren av mitt liv, tycker jag, att då har min träning tagit ny fart och också fått en annan innebörd på något sätt, och det så jag började träna lite mer styrkelyftsbetonat, det vill säga mer resultatorienterat, liksom mer progression, mera prestation, och hux flux så tyckte jag kroppen svara på ett helt annat sätt. Det var liksom ingen gissningslek längre. Är jag klar eller inte? Ja, det beror på vad som står på lappen. Har du gjort det som står på lappen, då är du färdig. Får du komma tillbaka imorgon. Men liksom back in the day när man började, så var det mer så här, nu har jag haft pump i armen i två timmar här. Nu borde jag vara klar. Det var ju totalt...
Bara körde till det inte fanns.
Ja, men lite så. Så att man var inte särskilt smart i början.
Var det ren bodybuilding eller var det styrketräning? Eller hur?
Alltså det där är ju en definitionsfråga. Nej, men alltså, det var ju en definitionsfråga. Alltså, bodybuilding, om man får kalla det för det. Det är väl mera, tycker jag, idag är det ju en tävlingsform kanske mer än någonting annat. Men som koncept betraktat så skulle jag säga att bodybuilding är all form av styrketräning som primärt syftar till att ändra din kroppskonstitution. Mm. Det är för mig bodybuilding. Vilka verktyg man använder, om det är en skivstång eller en hant eller om det är en kabelmaskin eller vad det är för någonting, det är egentligen egalt. Men min mission har hela tiden varit att, så att säga, förändra min fysik fram tills för kanske 10 år sedan, då jag egentligen bestämde mig för att det inte är vägen fram för mig. Jag ska satsa på att bli stark istället. Då tycker jag att det har hänt saker som jag faktiskt inte kunde ens föreställa mig, och då tycker jag att jag fått en annan glädje i det på något sätt. Det var mer konkret.
Ja, men det är ju självklart, om man nu har tränat rätt länge på och bara bygga och sen så kommer på något nytt, om man ska kalla det, men att man vill bli stark på.
Alltså, det är ju en annan sak, kan jag tycka också, om man nu jobbar med styrketräning eller håller på med styrketräning i syfte att bli snygg då, eller stor eller muskulös eller på något sätt fräsig rent visuellt, om man också tänker tävla i det. Men det har ju aldrig funnits den tanken hos mig. Jag har aldrig varit intresserad av det. Jag har aldrig intresserad av att springa kemiskt på speedus på badstranden eller sånt, utan jag vill bara liksom skaffa mig en som man säger nu för tiden, jag vill bara se bra ut naken. Alltså, det låter ju jävligt fjuttigt när man säger det så, men
ja, men alla, alltså, jag har pratat med en del folk från alla möjliga håll i träningsvärlden och många landar där. Någon kunde sträcka sig till snygg t-shirt.
Ja. Alltså, ja, men alltså, det här tycker jag
är ju det.
Ja, men det är märkligt. Jag har skrivit många krönikor om det här, bland annat att fåfänga som drivkraft, den är lite, man fnyser åt den. Nu är ju liksom prestation det häftiga då. Men jag menar, att man blir snygg är ju en jäkligt trevlig, eller inte då, bieffekt av att man presterar mycket sådär. Men då får man inte ha det som drivkraft, utan det ska vara en följd av att du gör någonting annat. Och det tycker jag är lite märkligt faktiskt. För mig är det inte liksom viktigt alls varför man gör någonting, bara att man gör det.
Ja, men det är ju, men som du säger, det är ju liksom att vara snygg naken är lite träningens tantsnus.
Ja, faktiskt.
Alltså, man får, nej, det där är inget man ska skylta med i alla fall.
Men det finns, alltså det är väl någonting i det här också, att man vill väl inte liksom rissla av sig palterna som hur gammal man nu än är och hux flux är 10 år äldre ut. Det är väl det optimala är väl egentligen och inte heller känna sig 10 år äldre, utan att man känner sig åtminstone minst eller max så gammal som man verkligen är.
Ja, men jag tycker det är ett helt rimligt skäl. Mm. Det som jag tränar, nu väger jag 120 kilo.
Fan vad du måste vara stor då.
Och det är inte muskler, det skulle jag precis understryka lite hårt. Men jag mår ju bra. Alltså hälsan är det inget fel på.
Nej.
Min träning är för att jag vill kanske till slut, jo, bli snygg naken. Men till att börja med snygg i kläderna jag vill ha och sen vidare liksom. Men rent hälsomässigt så mår jag rätt bra. Alltså.
Jag menar, att må bra tycker jag är ett mycket vidare begrepp. Jag menar, att se bra ut naken är ju en del kanske i begreppet att må bra. En annan är ju att kanske umges sig med bra människor och få bra energi från sin familj och ha bra fungerande relationer, bra arbetsförhållanden, kompisar, ekonomi, hela biten. Och allt det här någonstans kokas ner till att jag mår jäkligt bra och jag får balansera liksom med min tillvaro med mat som är både bra och nyttig men också god och onyttig. Ja, men eller hur? Och jag får dricka vin och sprit om man vill det. Men så kanske jag kan sköta mig några dagar på raken och sådär. Och så trattas det här ner till någon sorts saldo som är positivt. Ja, men då så. Bingo.
Ja, men då känns det lite som man har vunnit lite grann. Eller då ligger man på plus i alla fall.
Ja, men då har ju så att säga träningen så att säga och det, den tanken som föds i gymmet då, eller vad man nu väljer att utföra sin träning någonstans. Det har ju bidragit till någonting i varje fall.
Du har varit med rätt länge i det här och nu lät det taskigt, men du har varit med rätt länge.
Jag tar det som en komplimang.
Ja, det är bra, det var så det var menat. Hur ser träningen i, du har en lite hyfsad blick över Sverige som träningsland, vill jag tro. Hur har vi ändrats?
Alltså, jag skulle säga att det har skett många förändringar. Alltså från början av 80-talet då kan man säga så här, då var ju bodybuilding ganska fräckt. Det var ganska hippt liksom och sen så började det här vända i slutet på
80-talet.
Exakt. Faktiskt intressant att du nämnde det, för någonstans där kände jag att där började liksom den här publika bilden av att bodybuilders bara
blir som,
ja, de är inte småkorkade och så här. Den började vända där och sen tror jag inte att den har hämtat sig riktigt än egentligen om man ska vara ärlig. Men däremot har det kommit in andra typer utav träningsprinciper eller återigen där jag snackar om applikationsområden som tar vid då, och det är framförallt till den här fitnesstrenden som är lite mer light och lite mer liksom en del av det vanliga livet och sådär. Du behöver inte se ut som en kroppsbyggare och liksom inte kunna ha en kostym på det. Du kan ha en kostym på det och sen tar du kostymen och så ser du fantastiskt ut även i kalsonger eller naken eller vad fan du vill ha på dig när du sover. Och liksom det är en bit. Och sen har jag också exploderat enormt mycket i samband med den här crossfit-trenden som jag har gjort otroligt mycket för väldigt mycket i samhället när det gäller att modet att våga lyfta en skivstång. För det har ju nästan varit tabu tidigare. Det har ju bara liksom styrkelyftare, tyngdlyftare och galningar.
Ja, men det känns ju som efter det som vi pratade om någon gång på 80-talet så blev det ju verkligen, du var en buse om du höll på med det där nästan.
Ja, men så är det va.
Och det var fångar och
ja, men lite så, precis. Och vi har haft liksom 15 år liksom i Sverige med minst 15 år med, där det liksom har varit autogiro och marmorreceptioner bara. Och liksom man har fått ett orange papper med ett rutnät i. Jag har kört i maskin 18, kryssa i den, så ska jag köra maskin 19. Kryssa, och nu har jag gjort mina 12 minuter här på det här gymmet. Nu går jag hem och ses imorgon, kanske. Liksom, det har ju varit den synen på gymträning ganska länge. Men nu har det börjat vända och jag tycker att det är jättehärligt faktiskt. Jag tror att de här skivstångstillverkarna har vädrat morgonluft ganska länge nu. Till förtret för de här stackarna som då ska producera och sälja gymmaskiner. Ja, exakt.
De har försvunnit helt, va?
Alltså jag skulle säga just som koncept betraktat, just Nautilus, det var ju faktiskt väldigt bra maskiner annars rent anatomiskt. Dock var själva träningsprincipen var väl lite, ja, men just träningsprincipen var väl lite sådär att de skulle ha ett enda hårt sätt. Det byggde på det. som den här killen som startade liksom den grejen hade utvecklat. Men de har i princip nästan försvunnit som jag ser det. Jag vet att det finns lite här och var, men de är rätt överkörda.
Men nu är det boxarna som är det nya.
Ja, exakt. Nu heter det inte gym längre, nu heter det box.
Ja, det ser jag fritt. Alltså men jag var ju nere på hakgreppet i Helsingborg.
Ja.
Och det var ju ett sånt här riktigt gammalt... i en källare liksom, i just detta hus här.
Just
det. Det är ju sådär riktigt bara gamla grejer. Det ser ut som gamla grejer, det är väl nya grejer. Men det är lite sådär slitet och skitigt.
Ja. Och, visst är det kittlande?
Jag blir stor och tuff och snackig som jag brukar vara.
Du kände att testosteronhalten ökade lite grann där?
Ja, men jag blev lite så här. Jag backar lite grann. Jag sätter mig här lite grann. Jag känner mig verkligen
vilse djupt där inne.
Ja, verkligen, verkligen. Men alla verkar så jävla härliga där, så att jag ska börja köra där faktiskt. Men vad blir nästa grej då? För det kommer ju gå i vågor.
Jag tror att vi kommer hamna i ett läge där det som CrossFit har tagit med sig, det är ju det att alla kan träna styrketräning och så vidare. Och att alla ska göra det. Det är ju jättekul. Jag tror att vi har också sett att tyngdlyftning har fått ett enormt uppsving. Det har aldrig varit så mycket svenska tyngdlyftare nu som efter CrossFit i liksom invasionen. För det är så många som tar steget från att träna på sin CrossFit-box, som det heter, till att gå över till tyngdlyftning och hålla på med det. För det är den roligaste biten. Det är den mest mätbara biten av alltihopa. Du blir starkare i de här två fundamentala olympiska lyften då, som ryck och stöt heter. Fast i CrossFit-svängen så heter det då snatch och clean. Men det är någon sak.
Ja, för det är lite fräckare.
Ja, men annars heter det på engelska, så att man använder den engelska termen. Men även styrkelyft har fått sig ett enormt uppsving. Och det är framförallt för att man har slutat, eller rättare sagt, man har börjat med icke-utrustad styrkelyft. Det vill säga styrkelyft utan massa bänkpresströjor och knälindor och pressdräkter och sånt där, utan man kör så kallad rå liksom styrkelyft som man är egentligen, och då innebär det att då kan hux flux varenda gymjök jämföra sig med de här resultaten som de visar upp, och hux flux så blir det betydligt mer publikt att faktiskt hålla på och mäta sig med andra. Så jag tror att de här typerna utav liksom, träningsformer, styrkelyft, tyngdlyftning, kommer få en enorm uppsving framöver faktiskt. Det tror jag. Sen så tror jag att det kommer utvecklas nya grejer att effektivisera den här prestationsbiten. För många, hela den här liksom, prestationsiven tror jag också är sprungen ur det faktum att ofta är det väl högpresterande människor som dras till det här. De har liksom 60 minuters lunch, de river av ett pass på lunchen och så ytterligare ett på vägen hem innan de hämtar upp ungarna på dagis.
Byter aldrig om.
Nej, exakt. Och sen så jobbar de över. De jobbar liksom 18 timmar om dagen. Alltså det är nästan liksom stålmän och stålkvinnor och alltihopa. Och jag tror att det kommer komma någon annan form av träning som faktiskt tar vid här. Jag tror exempelvis att det är väldigt hett just nu med cykel och med löpning och sånt där, som är väldigt enkelt för alla.
Cykel har jag, det ser jag lite grann som det nya golf.
Ja, faktiskt.
För det är ju en sån jäkla alltså, ju mer pengar du har, ju mer kan du bara lägga på grejer på cykel. Det är som golf. Alltså, jag har köpt nya klubbor för 47 miljoner. Ja, jag har köpt en pedal för 25 000. Alltså, det är lite så.
Det är så roligt, för min fru, hon är ju ett praktiskt exempel på det där, för att hon ska inte outa henne. Jo, lite då. Men hon hade en jättefin så kallad mountainbike då, som var jättebra. Så fick hon för sig att det var någon backe som hon skulle åka upp och ner för som var lite stötigare än vad hennes cykel tyckte var roligt. Så då behövde hon ju självklart en ny cykel för 17 000.
Ja,
så att det där, man behöver inte gå så speciellt långt för att hitta de där exemplen också.
Nej, men det känns lite grann så att det är det nya, alltså det är väl en övervägande del 40-åriga män som är ute på vägarna i snabba kläder och cyklar.
Jag vet inte om det är någon gammal pojkdröm vi nu med så att säga, tilltagande plånbokstjocklek och klarar av att liksom försöka blåsa liv igen, men det känns så ibland.
Ja, man har hört, min cykel är värd mer än din bil. Okej. Okay. Men löpning var ju också väldigt populärt.
Det har ju varit populärt i många olika liksom, omgångar då, med joggingtrenden och alltihop. Men jag tror att det, just nu så det, återigen, det blir lite cool att löpa. Det förr var det lite halvmässigt sådär, men nu är det lite cool. Det finns lite liksom...
Och det är lite alla kan göra. Jag kan gå ut och springa.
Ja, plus en annan sak som är jävligt viktig här. Du kan dela med dig av vad du gör. Du behöver inte vara själv i det du gör. Du kan liksom sätta sådana här... Eller du kan liksom logga dina pass. Och du kan publicera dem på Facebook och massa app. Du kan ha massa pulsklockor och pulsmätare, och du kan samköra mot någon annan, du kan lägga upp personbästa och alltihopa, vilket gör att du hux flux kan framstå som ganska cool när du håller på och springer.
Jag som hatar att göra det tillsammans med någon annan kan ändå få gemenskap genom det där.
Ja, men lite så faktiskt.
Ja, men plus, alltså, det är lite så. Jag tycker det är vidrigt att ha med någon annan att göra när jag tränar egentligen.
Ja, men plus, den annan stor jäkla drivkraft som jag tror att vi har människor har, det är ju faktiskt att vi upplever oss som duktiga. Vi blir liksom få en klapp på axeln för att vi är duktiga. Vi har gjort någonting bra. Det
är fåfängan igen.
Ja, men lite så är det väl säkert på något sätt. Och jag menar, här får vi det. Om vi publicerar ett bra... Därför jag lägger ut mina jävla filmer på Instagram när jag lyfter marklyft. För att jag får en liten kick här och där och får en bra tumme upp här. Jag menar, jag är lika fåfäng som alla andra. Kanske lite mer till och med ibland. Och även joggingtrenden har ju fått den möjligheten nu när man kan liksom, så att säga, publicera sina tider och sina distanser och sådär. Så att jag tror att det är en del av teknikens leveranser på något sätt.
Ja, men det är ju så. Det är ju hela Instagram-flödet också. Och jag kan ju känna själv, det är mer än en gång det har fått mig till både gym och ut i löpspåret.
Är det så?
Ja, att jag vill ha den där bilden. Och jag måste ju i alla fall klä på mig träningskläderna och ta mig ut för att få den där bilden. Och då kan jag ju lika bra träna. Alltså, det är helt sjukt, men så är det.
Har du inte hamnat i det läget att säga att du tar bilden och så tänker du så här att nu skulle jag kunna gå hem nu när jag tagit bilden. Jag behöver inte springa färdigt.
Nej, men då har man kommit så långt så då blir det liksom... Och det är en sån, här konstiga grejer jag har för mig, som att har jag fått på mig träningskläderna så kan jag inte bara ta av dem utan att ha tränat.
Nej.
Då känner jag mig otroligt löjlig. Ja. Ingen har sett det. Alltså det...
Nej, men det är ju märkligt att behöva liksom vika ihop dem och lägga in dem i garderoben igen.
Ja, vad fan, de ska bli svettiga och tvättas. De ska ligga i den här tvättmaskinen.
Ja, så är det faktiskt.
Din egen träning här nu igen. Nu tränar du mycket. Ja, jag har sett på Instagram. Mycket styrkelyft.
Man kan säga att jag har ett träningsupplägg som en kompis har hjälpt mig med. Han är väldigt duktig på styrkelyft. Han har hjälpt mig att göra ordning ett träningsschema då, som innehåller 6 pass i veckan, kan man säga. Sen om det tar mig 7 dagar att träna igenom de där 6 passen eller om det tar mig 9, det är inte lika viktigt. Men i princip kan man säga att volym...
Men vänta, nu måste jag bromsa. Om det tar dig 6 dagar eller 9 dagar?
Ja, men vad jag menar är att det är 6 pass
in på veckan, då förstår jag. Du får gjort mycket.
Men det är så här, det finns en viss flexibilitet i hur mycket vila jag kan lägga in då. Om jag känner mig sliten, och i mitt fall så är det så att jag har ju inte samma återhämtning som en youngster. Naturligtvis, eftersom jag är ju dubbelt så gammal som de flesta andra. Så att jag får ju då tillåta mig själv lite mera frikost i vila då, för att vara fräsch i nästa pass. Och då betyder det att ibland så känner jag så här, som idag har jag exempelvis inte tränat, och det är framförallt för att jag inte har hunnit. Inte så mycket för att jag har ont i kroppen och inte återhämtat, utan jag har faktiskt inte hunnit idag. Och jag hinner nog inte efter att vi är klara heller. Så att idag vart en ofrivillig vilodag. Men det gör inte så jäkla mycket. För jag har ändå kört 3 pass fram tills idag på raken. Och imorgon så blir det ett nytt pass. Så att det funkar bra. Men alla mina pass liksom på något sätt handlar om de 3 stora lyften för mig då. Det är knäböj, bänkpress och marklyft.
Och det är det klassiska styrke...
Det är de 3 grenarna och momenten som man tävlar i styrkelyft. För mig, i mitt fall, så är det bara marklyft som är intressant. Jag kan inte träna marklyft, knäböj och bänkpress särskilt bra, för att jag har skador som förhindrar mig att faktiskt lägga på särskilt mycket vikt i de övningarna. Så att det är bara marklyft som är intressant. Och hela målet med den här perioden i mitt liv är att jag någonstans under hösten, exakt när är oklart just nu, ska vara mogen, om det här nu funkar och planeterna står som de ska, så ska jag vara mogen för att dra 260 kilo i marklyft. Jag vet inte om det ska funka, men jag gör försöket nu i alla fall och sen så ska jag ta en rejäl paus efter det.
Och om man inte är medveten om hur mycket det är, alltså hur...
Alltså, om vi säger så här då...
Jag tänker inte på mig själv, men jag förstår, det där är sjukt mycket. Var ligger svenska rekord och sånt här?
Ja, det är ju så att man delar in de här tävlingsklasserna i två olika delar. Det ena är hur gammal man är och det andra är hur mycket man väger. Mm. I mitt fall då, just nu så väger jag runt 90 kilo. Och jag är då plus 50. Och där ligger rekordet någonstans på 242 kilo, tror jag. Och varför det är så förhållandevis lågt då, det är för att de allra flesta gubbar, säger jag då, plus 50 år, de har lagt av och de kör utrustad styrkelyft, därför att där får man liksom hjälp av utrustning och liksom någonstans hålla ihop kroppen lite mer.
Hjälper det skadorna då också?
Ja, alltså, det gör ju det lite grann. Du blir inte riktigt lika påfrestad i ytterlägena kanske. Samtidigt är ju belastningen också mycket, mycket större. Men jag tror framförallt att det är för att du får hjälp att hålla ihop kroppen lite grann. Sen så är det väl inte så många som vill hålla på och tävla när de är så jättegamla heller då. Som i mitt fall då, plus 50. Så att jag vet inte varför det är förhållandevis... jag ska inte säga att det är dåligt, men det borde i alla fall finnas inom räckhåll.
Mm. Ja, men det är väl skitbra. Men vad är rekordet för, om vi säger, youngstersarna som är
alltså, just 93-kilosklassen är intressant, för där har vi en kille från Kalmar som heter Erik Gunnhans som har dragit 375 kilo. 375. och han väger 93 kilo. Han är typ 25-26 år. Och han är superexplosiv. Jäkla trevlig och rolig kille där ute. Och han har ju då haft innehavt världsrekordet. Han har inte just nu, men han har haft tidigare.
Men det ligger där och svalar runt de siffrorna.
Ja, exakt. Mm. Men det är
då är ju 260 skitbra.
Det anses jäkligt bra. Men å andra sidan har jag inte gjort det än. Jag har ett personbästa från för ett halvår sedan ungefär på 251. Och min tanke är väl att jag ska på något sätt bättra det då. Men vi får se.
Ja, men det tror jag du fixar. Ja.
Men återigen då, min träning då syftar till att jag ska så att säga bli bra på det här. Det här, jag genomgår just nu en 6 veckors programmering som det heter, och jag är inne på vecka 4 nu, tror jag det. Efter de här 6 veckorna så ska jag då ta en vilovecka, och sen är tanken då att jag ska helt enkelt lasta på 260 och sen så får vi se om ryggen håller och sådär.
Hur tränar du då? Är det bara stå och dra de här i olika sets och reps, eller...
Det finns ju flera olika skolor. Alltså, det är ju så här att det här med styrkelyft låter ju, det känns ju väldigt enkelt då, därför att det är bara att lyfta en stång rakt upp och ner. Och på många sätt är det, men det finns ju väldigt många skolor och väldigt många olika teorier där ryssarna har varit i tongivande många, många år. Men just nu är det norrmännen som har en strategi som verkar vara väldigt givande, där man helt enkelt aldrig går riktigt fullt på träning. Du spar alltid 2-3 repetitioner i varje set när du tränar, för att du helt enkelt ska vara så pass fräsch att du kan komma tillbaka 2 dagar senare och köra samma sak. Normalt sett så är det, om du kör verkligen till failure...
För en större mängd liksom.
Ja, exakt. På utslaget per vecka så blir det fler lyft, fler kilo och så vidare, som i sin tur då ska leda till att du får en bättre styrkeutveckling då. Och just i det här fallet är det så att jag... Josef då, som har gjort min träningsupplägg, han är av liksom åsikten att man blir bra på det man tränar på. Det innebär att jag har inte särskilt mycket kompletterande övningar till, liksom, till marklyftet, utan det är marklyft jag tränar för marklyftets egen skull. Ibland så kan jag göra vissa typer av marklyft där jag kanske står på en liten högre höjd för att bli lite extra stark i just bottendraget, kan man säga. Mm. Det kallas för upphöjda marklyft helt enkelt. men i övrigt så är det bara marklyft egentligen kör när jag kör marklyft. Men det är vanligtvis så är det, just nu har jag hört en period med ganska många repetitioner. Alltså vi snackar 10 repetitioner exempelvis, vilket är ganska ovanligt i styrkelyftskretsar. Då brukar man ligga på 5 femmer kanske på sin höjd. Men sakta men säkert ska det då bli tyngre vikter och färre reps i tanken.
Jag brukar fråga, vad tycker du är roligast?
Alltså, du tänk...
det blev ju hyfsat enformigt, men det är liksom
Ja, men det roliga är ju så här, alltså, det roliga är att uppleva sin egen progression någonstans, och det finns ju massa olika typer av mekanismer som händer i kroppen om man har liksom lutat sig mot någon som är klok och vet vad han håller på med, och talar om idag ska du göra de här antalet sätten med de här vikterna och så här många och det ska ta så här lång tid och så vidare. Om jag då följer det och jag vet att jag gjort det, kommer därifrån känner mig riktigt sliten men lycklig för jag klarade det. Och så kommer jag tillbaka 2 dagar senare för ett nytt, liksom en ny utmaning, så vet jag att jag har kommit ett steg närmare mitt mål. För att när det så här sen då är klart, om då i det här fallet då 6 veckor, så vet jag att jag är starkare än jag var för 6 veckor sedan. Då vet jag att varje pass i sig tar mig framåt och jag kan verkligen njuta av varenda lyft faktiskt någonstans, även om jag vissa dagar kan tycka att det är riktigt motigt, men för jag vet att det här tar mig framåt, det här gör mig bättre, det här gör mig starkare, och då känner jag
liksom,
ja, och det finns en tillfredsställelse alltså, i det också någonstans, ja. Och att jag ger mig själv en liten klapp på axeln, jag ger mig själv en liten fåfängs bekräftelse på något sätt.
Ja, men det måste man ju, spegeln.
Ja. Så är det faktiskt. Bra jobbat.
Ja. Ja. Men är det något du säger som tråkigt i det här? Är det något som får dig liksom att känna nej.
Ja, specifikt.
Det blir alltså, ju inte så.
Nej, men alltså det finns vissa specifika övningar som är otroligt enerverande och otroligt jobbiga dessutom och otroligt nästan lite vanskliga, därför att det är liksom man balanserar på en knivsäck ibland tycker man att det känns som, för att liksom man ska klara av det och kanske gå sönder. Och det är exempelvis det jag pratar om nu, upphöjda marklyft. Jag har ju haft 2 diskbråck tidigare, så att jag vet ju att jag vill inte gärna ha ett tredje. Jag vill inte gärna ha ett tredje, och då där i det läget är man extremt utsatt då, rent liksom ryggkotsmässigt.
Hur rädd är du för det? Att det ska gå sönder. Alltså jag känner själv, om jag tränar benböj, jag har aldrig haft problem med knäna.
Nej.
Men så jag blir så jävla rädd, för att tänk om jag lägger på så mycket så att det bara pjoing, så är det i knäna och så är det kört. Ja. Så är det väck liksom.
Ja, men alltså man kan ju alltid göra illa, men alltså jag känner så här att så länge man jobbar med bra teknik och har en bra liksom backup i form av någon som sätter rimliga förväntningar. Det är en sak om man inte vet vad man håller på med, så säger man jag ska prova det här. 4 röda på varje sida. Det är liksom 220 kilo.
Det ser snyggt ut.
Det ser symmetriskt ut. Eller hur? Det är ingen smart grej att göra om du inte liksom är förberedd för det, såklart. Så att man måste liksom jobba sig upp till det. Men någonstans är det också så här att i takt med att man då ökar sin belastning progressivt, också ökar ju också styrkan. Och med den så kommer också liksom en förståelse för den egna förmågan. Och då får man inte den här oron som du... Alltså din oro tror jag är mer sprungen ur oerfarenhet och osäkerhet. Alltså du litar kanske inte på din 120 kilo tunga kropp.
Nej.
Det är väl
alltså
det.
Bara att jag gör liksom gör lite squats.
Ja.
Det är ju rätt bra belastning.
Så kallade air squats. För dig är det inte air. Det är 120 kilo.
Ja, där ligger några kilo extra på den stången som jag inte har.
Sen men, ska man säga, jag har ju dessutom, nu vart det här jävla klagomuren här, men jag har ju dessutom ganska mycket problem med knäna. Jag har ju någon så kallade inflammerade knäsenor som förmodligen kommer av att jag har hållit på med något som jag inte borde tidigare. Någon sorts snedbelastning när det gäller just knäböjandet då, som jag har duckat för i ganska precis 2 år. Jag har inte gjort någonting åt det på 2 år. Jag har bara liksom knaprat i pren i 2 år för att helt enkelt bara kunna träna knäböj. Och nu
kan jag volta ren på knä.
Nu går det inte längre. Nu är det så pass illa så jag knappt kommer i ur bilen alltså. Och så då har jag kommit fram till att den enda liksom knäansträngning jag nu ska pyssla med, det är faktiskt en som då sker under marklyftandet framöver. Resten ska bara knussas i någon form av rehab. Så att nu har jag börjat med rehabövningar i form av enbens knäböjningar i excentriskt läge. Jag håller bara emot på nedvägen. Det är det. Men annars... Nej. Jag har ju provat allting. Jag har provat såna här stötvågsbehandlingar. Jag har provat olika kemikalier. Nu senast jag var hos läkaren så ville de att skjuta i mig någon sån här kortisonspruta. Jag ville inte ha det för det bryter bara ner musklerna till slut. Och
jag vill bli stor.
Nej, men alltså, det får ju en tillfällig... Problemet med kortison är ju det att det är ju en lokal injektion. Men problemet är också att, att läkemedel tas inte upp lokalt.
Nej, det sticker runt i hela systemet.
Så att du kommer ju liksom få liksom vävnadsnedbrytning i hela kroppen. Du kommer få ta del av den där, liksom, det där läkemedlet i hela kroppen. Det är inte riktigt det som man vill, utan man vill ju ha en lokal liksom, lindring helt enkelt. Och det funkar inte riktigt på det sättet. I varje fall inte som jag har läst och tagit del av, ska jag säga. Jag är inte läkare, nej, såklart.
Nej.
Men,
ja. Men då är det nästan lite grann av det tråkigaste.
Det är det verkligen. Och jag har ju också ägnat mig ganska mycket åt stretching, ska jag vara riktigt ärlig säga. Så att, och det gör ju fruktansvärt ont. Alltså. Jag kan ligga och stretcha och bli sjöblöt av svett av ren smärta helt enkelt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hur äter du? Äter du bra?
Jag äter
som din mamma.
Ja, men det här,
äter du bra?
Det här är ett ämne som kanske intresserar mig ännu mer än träningen faktiskt, om jag ska vara ärlig. Mm. Jag tycker väldigt mycket om mat. Jag tycker väldigt mycket om att äta mat också. Och tycker väldigt mycket om att laga mat som man sen får äta också. Alltså, jag är väldigt kär i mat. Och all sorts mat egentligen. Och
det är som min fru säger, min favoriträtt, det är mat.
Ja, men lite så är det. Nej, jag tycker väldigt mycket om och jag gillar middagar generellt sett och sådär, och goda vänner och vin, och jag är väldigt förtjust i vin och sådär. Så att någonstans fredag, lördag, då lever jag upp kan man säga på något sätt och kliver in i något sorts vanligt liv då. Men söndag till och med torsdag så är jag nästan otroligt asketisk i hela min livsföring. Jag äter kanske 2 mål om dagen och vanligtvis ganska liksom fettsnål mat ska man kalla det för. Och mycket grönsaker, mycket proteinrika livsmedel som kött och fisk och fågel och sånt där.
Har du kört någon diet?
Alltså det här är ju det. Det är någon sorts
löpsedelsdiet, men detta är inte en löpsedelsdiet som jag kallar det. Så LCHF.
Nej, men jag tror inte riktigt på dem där. Man måste hitta sin egen, alltså alla dieter fungerar ju så länge man följer dem. Så är det bara. Problemet är att ingen diet är konstruerad så att alla kan följa dem hela tiden. Därför att det är andra mekanismer i oss själva som tar vid och helt enkelt begår våld på det här. Så vi hamnar i något sorts läge där vi faktiskt bryter mot alla regler och alla förhållningsorder vi har fått. I mitt fall så handlar det bara om...
Man börjar säga det som ett fängelse.
Ja, men alltså, det stora problemet för oss är, det är ju inte vad vi äter utan det är hur mycket vi äter. För det är ju en konstant tillgång på föda och det är ju det som är faktiskt liksom det absolut största problemet. Vi går ju aldrig någonsin tomma. Vi behöver i varje fall inte göra det. Vi behöver sträcka ut handen så har vi liksom en låda med kexchoklad där, kakor och vad det nu är för någonting och massa halvfabrikat och grejer. Det är konstant
liksom, glory days.
Ja men det är ju det som att, så att jag kommer fram till efter mycket mycket liksom, tankar kring min egen, mitt eget förhållande till, till min, min kost då. Om jag inte ska bli spärrballong, om inte jag ska möta dig då på plus 100, och jag är ju betydligt kortare än vad du är dessutom, så skulle jag behöva liksom, på något sätt hitta ett sätt att begränsa mitt födointag. Och det absolut bästa sättet jag kommer på, det är att jag helt enkelt hoppar över ett mål. Jag blir bara...
Det är ju inte rätt enkelt.
Ja, men det, alltså,
men det är inte enkelt, ska man säga.
Alltså det är inte enkelt.
Så vill du gärna äta mer nästa.
Det där är ju också liksom en, för mig har det funkat riktigt bra.
Men det kanske är en vanlig sak.
Att det bästa sättet för mig att bli hungrig är att äta ofta. Alltså det triggar min aptit nog in i helskott. Jag blir som en hulk i jakt på mat om jag äter små grejer hela tiden. Det finns liksom, jag kan bli liksom, jag kan nästan gå berserk efter liksom någonting att äta när jag går småäter. Så det bästa sättet för mig att stänga av min egen aptit är att helt enkelt bara begränsa mitt födointag och alltså de antalet målen jag äter. Så just nu äter jag kanske mellan 2 och 3 mål om dagen, och det är ganska traditionellt sett då inom framförallt träningssvängen och den så kallade fitnesssvängen, så det är åtminstone 5-6 mål för lite. Många ska äta 6-7 mål om dagen och mellanmål.
Ja, det,
för, ja, det funkar kanske för dem, men för mig funkar inte det.
Nej.
Så för att vara konkret då, idag har jag ätit, idag har jag inte tränat morgonen, och det innebär att då tillåter jag mig själv att vänta lite längre med mitt första mål. För att om jag tränar på morgonen, vilket jag vanligtvis gör, då brukar jag alltid skjuta i mig lite ägg och sånt där efteråt. Så jag får i mig lite protein och sånt där. Och då kanske det blir 6-7 ägg totalt. Men det är en bra mängd. Det är kanske liksom upp till 40 gram protein. Det är en bra volym för mig. Mm. Och sen så blir det en lunch, och då är den oftast sallad och någon sorts proteinkälla. Idag var det min lunch, det var det också min frukost idag eftersom jag inte tränade i morse, och då var det sallad och lövbiff faktiskt från igår. En jättegod lunch.
Hur mycket kött äter du då alltså?
Alltså det kanske är 200 gram kanske. Ja, kanske 200 gram. Så att det blir typ 40 gram protein där också. Och nu när jag då sen kommer hem här om en halvtimme kanske, förhoppningsvis som du släpper iväg mig, då blir det förmodligen något liknande. Förmodligen någon sorts, jag kanske lyxar med lite ris ikväll, för jag ska träna imorgon bitti, så att jag har lite att gå på. Det blir lite ris och ganska mycket grönsaker och kanske någon fiskaktig historia till middag. Och sen är jag nöjd för dagen.
Sås är ingenting du ägnar dig
åt. Jo, men det kan jag göra. Jag är inte rädd för sås faktiskt. Men det är inte min tallrik dignar inte av sås, kan man säga. Men däremot är jag inte rädd för att steka i smör och sånt där. Och jag kan gärna på liksom en liten klick bearnaisesås på min köttbit om jag ska äta det och sådär. Och jag kan äta liksom på potatis också. Jag är inte liksom fundamentalist sådär egentligen. Jag äter egentligen allt som kommer
iväg. Men du äter maten du äter om dagarna, de här två målen, för att det är gott också.
Absolut. Det är inte så att jag måste tvinga in.
Jag hörde liksom här, vad heter han? Tony Robbins, den här life-coachen från USA.
Ja.
Som sa, mat, det ska helst inte vara gott. Det ska bara vara bränsle för kroppen. För det är felet vi gör. Att vi...
Ja, det kan inte jag.
Det är så jävla gott alltså.
Ja, men det kan inte jag. Då skulle inte jag klara, för jag klarar mig inte på det tills på fredagen liksom, när jag får dricka champagne med min fru så där. Vi har det som en liten fredagstradition. Då ska jag behöva vänta på någon sorts belöning fram tills fredagen, och nej, det går inte. Det är för tråkigt. Nej. Livet är för kort för det.
Vad bra.
Ja, men så är det.
Vad bra att du säger.
Så är det. Men däremot så måste man vara medveten om sina begränsningar. Och jag menar, jag har en relativt dålig förbränning, skulle man kalla det för. Jag kan liksom gå upp 2 kilo när jag känner lukten av tumrulle. Och då måste jag liksom förhålla mig efter det. Och då kan inte jag äta allt som jag skulle vilja äta. Utan jag får helt enkelt plocka bort vissa saker som jag säger att det här får jag ta en annan gång. Som en magnumglass eller ett paket kakor eller vad det nu kan vara. Eller en pizza för den delen.
En låda kakor, ja.
Sen på helgen då, på lördagen då exempelvis, då kan det bli en ganska vanlig frukost. Kanske några mackor och liksom lite proteinmjölk kanske. Sånt där. Och kanske en hamburgare till lunch, och sen så blir det en bra middag med vad det nu är som jag vill ha. just nu är jag inne i en period där jag faktiskt trilskas med min pizzasten hemma där jag försöker göra världens bästa margarita. Jag är inte riktigt framme ännu, men jag är inte så långt ifrån, tycker jag.
Nej, men då gör du allting där från grunden.
Ja, just det. Det är degen som är det viktiga, märker man ju. Det är ju absolut det. Den jag har nu har en jäsningstid på 9 timmar. Och jag, den är ganska bra. Men det finns ett annat recept som jag håller på att fiska efter som jag inte riktigt klarar över. Där ska man kunna låta den jäsa över natten i kylskåp.
Ja.
Och den, jag har lite mer research att göra där. Men det tror jag är den bästa.
Men då är det så här, durumvete och...
Ja, det är något speciellt molinamjöl eller vad det nu heter. Det är något väldigt högt proteinvärde på själva, och det är säkert från durumvete, tror jag. Så att det är säkert så det är. Och så är det lite jäst och vatten. That's it.
Hur mycket proteinpulver och sådana här tillskott?
Och det där är intressant eftersom jag verkar inom ett företag som faktiskt finansierar hela vår redaktionella verksamhet genom att sälja produkter med vårt namn på, ska man säga. Ganska lite faktiskt, ska jag säga. Jag tar en kanske 3 proteindrinkar i veckan kanske, och det är det mest av praktiska skäl. Jag hinner inte... Men då vill jag vanligtvis piffa dem lite grann. Jag vill liksom köra dem lite tjockare blandning, kanske köra med stavmixer, trycka i lite havregryn, en banan kanske, och kanske någon frukt så där, så att det blir lite, och massor av krossad is såklart. Och så kan jag äta dem med sked så att det blir liksom som någon sorts pudding. Ja, men lite som en pudding så där, så det blir lite bara ta en ljummen vattenskakad proteindrink, det är inte min grej. Det har jag passerat, kan jag säga. Men vanligtvis så tar jag brukar alltid ta också någon sorts PVO-liknande drink innan jag går och träna. Det är egentligen en samling med innehålls... mestadels är det koffein. Alltså. Det är egentligen en som tar 2 Red Bull egentligen innan
du
går.
Men du dricker 3 kaffe och så här?
Ganska mycket faktiskt.
Ja, för det gör ju inte jag alls.
Inte
så
alls?
Jag dricker... Nej, jag tycker det smakar vidrigt. Jag har aldrig gillat det. Jag jobbar i byggbranschen, så jag vet inte hur många varianter av...
Oj. Jag för jag tänkte ju säga det. När jag jobbade nämligen på byggen när jag var liten. Jag var 16 bast när jag fick en förlängd prio på ett byggarbetsplats. Det var där jag lärde mig att bygga lika kaffe.
Ja. Alltså det... Jag är... helt outstanding med att inte dricka kaffe.
Men det är bra, tror jag. Jag tror att det är bra. Det innebär att du skulle få en enorm kick av en PVO exempelvis.
Ja, men jag kan ju ta det. Alltså, jag kan ju köpa en energidryck och sånt här också för att det som folk säger, dricker du den här skiten? Ja, men det är mitt kaffe liksom.
Jag köper det. Det är viktigt. Ja. Det är tråkiga tycker jag bara att många av de där innehåller ju en jäkla massa socker bara, och det är ju kanske inte så bra.
Nej, men jag kör bara sockerfria
varianter. Det är bra.
Det smakar kanske inte världens bästa, men det hjälper. Sen ska jag vara helt ärlig, så kan mer än en och annan koffeintablett också slinka ner.
Jag kan ta koffeintabletter ibland faktiskt om jag exempelvis har liksom ont i magen eller sånt där och inte vill dricka kaffe av den all. Jag är kanske, du vet, lite sur i magen eller du vet halsbränna.
Det var väl, vad heter han, Johan Reborg som drev det skämtet att hans föräldrar har druckit kaffe sedan 60-talet och de har inte haft fast erfaring sedan dess.
Ja, det är bra. Nej, men då kan jag ta en sån här. Men jag saknar samtidigt, alltså jag tycker ju kaffe är så jäkla gott. Alltså bara doften av kaffe går med igång på sin helskotta. Det finns inget bättre.
Jag återigen... tycker det är vidigt och bor i Helsingborg där de har Svegas kafferosteri, så att liksom varje gång man kör in till stan så ligger den doften över hela Helsingborg.
Jag ska berätta att jag bodde tidigare i Sundbyberg där Martin Olsson har sitt rosteri.
Ja.
Och på den tiden så hade också Marabou delar av sin produktion där i Sundbyberg. Så att vissa månader man kom ut så doftar alltså kaffe blandat med någon sorts jordgubbschoklad i någon sorts mix. Sen den, alltså de dagarna var helt förstörda. Man var helt paj i skallen. Man ville ju bara äta det där och dricka det där hela tiden.
Det är så jävla trigger. Så, att
så in i helskott. Men däremot kan jag säga så här att ett kaffe är för mig en nästan en liten... Alltså det är någon speciell grej. Det är en ritual på något sätt, tycker jag, med kaffe. Jag är väldigt, väldigt intresserad av kaffe och har haft en 2-3 olika espressomaskiner själv med egen sån här kvarn och grejer, och har försökt återigen återskapa den bästa kaffet. Men man till slut så tröttnar man på det, för att det blir bara massa sump överallt och massa kaffe över hela huset, och frugan var helt vansinnig. Så nu har vi en sån här otroligt enkel
kapsel.
Ja, exakt. Och det är good enough. Det är ju inte liksom, det är inte den här handgjorda ristretton, men det funkar.
PVO där är ju lite också en, kan ju användas lite grann som ersättning också, väl?
Ja, men så är det. Jag tycker att jag, det är väl ingenting man ska överdosera, tror jag, med tanke på att, nej, det är så mycket koffein i dem där. Men jag tar den där faktiskt när jag, framförallt om jag ska köra på morgonen och är så här småsliten, vilket jag kan vara ibland på morgonen faktiskt. Och så ska det förväntas någonting resultatmässigt av mig om bara en halvtimme. Då kan jag slinka i en sån här ganska duktig dosare där, och då står jag faktiskt där och vibrerar och gör det jag ska.
Ja, min fru dricker inte heller kaffe, så hon har liksom så här försökt hitta alla möjliga varianter, men hon har hittat någon sån här PVO nu.
Ja.
Fan, det sticker hela kroppen.
Ja, det är beta-alamin. Det är där, man blir alldeles högröd i ansiktet också.
Ja. Då äter du ju bra, alltså utan att följa någon strikt diet. Detta är något du själv liksom bara har kommit på med åren.
Ja, det här är vad som jag tror funkar för mig. Nu har jag hållit mig ganska viktstabil ett tag. Till och med liksom blivit lite tajtare de sista månaderna. Och det är väl någonting som man kanske skulle vilja. Jag har ju gått på någonting som jag har kallat för liksom kalsongtricket. Där den som består av två delar. Den första delen är liksom när kalsonglinningen inte längre av sig själv vill rulla neråt av magen. Det är steg ett. Och där är dit
det är många år sedan.
Ja, men dit har jag nått nu faktiskt. Men det finns en nivå till, och det är när kalsonglinjen inte riktigt lyckas trycka in magen, så den kommer in längre in än själva siluetten,
ja,
av magen.
Jag är med på hur du menar. Du får inte en tillstymmelse till lite kant.
Nej, då får man ju ha ganska luffiga kallingar.
Du får ängslen på kallingarna.
Ja, exakt.
Men det funkar.
Ja, jag är väl där någonstans nu. Men det är också en hälsogrej där lite grann faktiskt, tycker jag. För att någonstans är det så här att det har ju visat sig då via olika forskningsartiklar och studier att det absolut viktigaste faktorn för att leva länge, det är att man inte bär på för mycket skräp på kroppen. Att du inte är du fet, så kommer du nästan till garanterat att leva kortare än någon som är smal. Vilket låter jättemärkligt, med tanke på att man har mer bränsle om det nu skulle bli brist på mat.
Ja, exakt. Liksom,
men det är ju faktiskt så att, för att du har liksom en högre liksom blodsockerhalt i kroppen generellt sett. Du bär mer i massa saker som gör att du liksom, dina celler åldras fortare på något sätt. Så jag försöker bli lättare utan att för den saken skulle bli svagare, vilket är en så kallad contradiction in terms.
Ja, man har ju alltid hört muskler väger mer än fett.
Ja, det har man faktiskt hört.
Så att det är ju den. Fan, jag har inte gått ner. Nej, men du vet. Muskler väger. Men som du säger,
tjock
det här
benstum också, kan man ju säga.
Ja, men det var Bettner som sa det. Ja. Tjock benstumme. Ja. Jag tror inte den ligger i valkar utan på kroppen, va?
Det är också visat sig, bara för att liksom avdramatisera den hypen, att skillnaden mellan tjock benstomme och en icke-tjock benstomme, om det var 200 gram på en vuxen man eller sånt där. Så det är inte så här jättestor skillnad.
Nej, det är ju inte det. Och, men det är som du säger, det här med att man äter för mycket, det vet ju jag. Jag är ju stor och tjock. Och springer mycket ändå, ja, och tränar. Och min mamma då, 76 år, så, ja, men Daniel, du måste gå och testa. Det måste vara något fel på någonting. Sköldkörteln eller något sånt. För så mycket som du tränar, och så går du inte ner i vikt. Ja, det kan också ha att göra med att jag äter jättemycket.
Det här är ju så jävla intressant också, tycker jag. Därför att det har visat sig också, inte minst jag märkt det själv, nämligen att det går inte att träna sig i form.
Nej.
Du måste äta dig i form.
Ja, det finns inte att träna sig i form. Alltså, sig i smal går inte.
Nej, det går inte. Jag brukar säga så här, att det tar ungefär en timme att bränna 500 kalorier. Mm. Men det tar bara 5 minuter att äta det dubbla.
Ja, jag skulle säga fem, det dubbla. Ja.
Ja. Så att hävstången i att ha lite karaktär vid middagsbordet är ohyggligt mycket mer värd än karaktärs liksom, prövningen som man återfinner i löparspåret.
Ja, men det, så är det ju. Och,
ja. Alltså jag tycker så här också att man pratar man om och det är ett av de stora felen man gör ofta tycker jag när man pratar om just viktnedgång, det är att man betraktar det som en tillfällig del, en tillfällig period i livet, ungefär som en penicillinkur.
Ja.
Och har man det synsättet så innebär det för de allra flesta att när man väl har gjort det där, gått i mål med det där, så har man avslutat sin kur och då börjar man äta som vanligt igen och hux flux så går man upp alla de där kilorna igen. Jag tror att nyckeln ligger ofta i att hitta ett sätt att sköta sitt kostintag som är beständigt, som är liksom, fungerar över tid, som är någonstans, det är så här jag ska äta resten av mitt liv. Man kan självklart ha undantag och sådär, men att man kommer tillbaka till basen, liksom 80-20-regeln, 80 dagar av 20 möjliga, äta så här, så kommer man, då kommer det funka, då kan man hålla sig liksom viktstabil, och det tror jag är jäkligt nyttigt.
Ja, och det är ju jätteviktigt, och det är det jag känner nu, jag har hittat den balansen.
Mm.
Men jag ska ju inte vara viktstabil här. Det är ju problemet. Jag måste ju ner innan jag kan köra på den här balansgrejen. Men
hur gammal är du?
42.
När blev du vad du själv skulle kunna kategorisera som tjock? Du säger tjock. Själv. Ja.
Ja, jag är tjock. Jag är,
ja. När blev du tjock?
Alltså, jag kan komma ihåg att det var nog runt 2000, där, 16-17 år sedan.
Okej, så du var typ 28-29?
Ja, där. Ja, jag skulle säga någonstans vid 25 kanske. Mm. Där någonstans började. För jag kommer ihåg så hjärtliga kollegor som sa gå inte över tresiffrigt.
Nej.
För du vet, sen blev det jävligt tufft. Och jag bara, då hade jag liksom gått upp lite grann från 85-90 och uppåt. Och sen har jag nog inte sett tvåsiffrigt sen dess. Så... Men jag har ju varit uppe på 140 liksom, så att det är inte,
men hur tog du det därifrån då?
Jag vet inte. Jo, äta bättre och träna mer. Alltså det låter ju jävligt
enkelt,
men för mig funkar det att ställa sig på cross-trainern 45 minuter varje morgon innan jobbet och äta mindre. Bränna och äta mindre.
Alltså det är
den balansen där blir mellan det.
Ja, men exakt. Det gäller att hamna på ett underskott. Så är det ju. Och det är också så här att det är viktigt att känna igen, eller känna till tycker jag, när man pratar om liksom perspektiv, så är det ändå så här att det tog dig 17 år från det att du var liksom OK tills idag. Det tog dig 17 år att nå den här vikten och nå den här graden av. Nej, men det kommer du inte göra. Men det kanske tar 17 månader om du är riktigt jävla duktig. Det sker inte.
Jag har bestämt mig nu detta varvet, fast det har jag sagt så många gånger, så jag vet inte när jag ska sluta lita på mig själv. Jag ser bra på ljudet.
Ja, men det måste ju finnas. Alltså, jag rökte ju förut när jag var yngre. Jag gammal rökare. Jag började röka när jag var 14 år. Och det är ju ingen som idag betraktar mig som en rökare. Jag är ju nästan, jag ska inte säga en ren lednadsman. Jag är liksom ingen kolting så. Men jag är ju ändå liksom förknippad med träning och med liksom relativt sunda val då, förutom mitt vindrickande. Men för mig var det så här, det krävdes en speciell anledning för mig att sluta röka. Och det blev när jag skulle bli pappa första gången. Då kände jag så här att men nu funkar det inte. Det går inte att röka och vara förälder. Det är ju vansinnigt. Så att jag lägger ner. Och sen den dagen så har jag faktiskt inte varit röksugen en enda gång. Och det enda som krävdes, jag provade ju, jag provade att sluta röka kanske 10 gånger innan. Men jag fixade inte det. Förrän det att jag hittade en bra anledning. Så att någonstans så måste man kanske gå tillbaka till sig själv och hitta vilken anledning skulle vara good enough för mig. Och i ditt fall så skulle jag kunna tänka mig att jobba med frågor som handlar om hälsa, livslängd.
Ja, och det är ju det sjuka att om jag går och tar alla liksom så här värden och som man gör när man gör en hälsoundersökning. Alltså så tipp topp allting. Ingen, nej, jag liksom så här diabetes, nej, inget sånt alls. Nej. Och då blev det, ja men fan, ge mig någon anledning. Nu blev det en skjorta som satt jävligt tajt i fredags.
Du landar liksom i fåfängan igen alltså. Det är det enda.
Ja, men det, ja. Och det är, man skulle nästan kunna önska att man hade en medicinsk anledning till.
Ja.
Alltså på något sätt. Inte för att man önskar sig det, men på det sättet att det hade nu...
Ja, men att det blir skarpt läge. Att det blir skarpt läge.
Ja.
Jag fattar.
Precis som att jag och lallar nu liksom. Ja, det blir som det blir. Blir det inte så, ja, spelar ingen roll. Nej, det är liksom... Ja, ja. Det blir som det blir. Men ja, nej, men så nu, jag måste koncentrera mig på att fåfängan är jävligt viktig.
Hur fast ställa en fråga till dig?
Ja.
Hur äter du? Allt.
Nej, jag försöker alltså, men jag äter för mycket alltså.
Ja, du backar riktigt, hela tiden.
Ja. Mm. Det är bara mat och sen inte jätte alltså, jag åt chips i helgen.
Mm.
Och det är nog första gången på jag vet inte när jag åt chips senast. Det är liksom bara det är en sån där grej som är borta. Lite godis någon gång. Men inte alltså jag äter för mycket alltså.
Mm.
Lassen är för stora och det jag vet ju vad problemet är.
Mm.
Motivationen är problemet. Egentligen.
Och din fru har inte liksom sparkat dig på smalbenet och sagt så här, nej, kom inte nära mig. Jag vill inte vänslas med dig först du är 20 kilo mindre.
Nej.
Ja, men det är ju också en faktor ska man inte glömma. Att man, jag menar, jag har ju då den, inom citattecken då, privilegiet att få dela livet med en kvinna som är extremt vältränad. Alltså extremt vältränad. Vilket gör att trycket på mig är ju rätt hårt alltså.
Ja.
Alltså nu säger jag inte att det är det uttryckligen, men jag, det är ju själv på taget såklart.
Ja, men du kan ju inte slacka efter.
Nej, det går ju inte. Det går ju inte. Så att jag ligger i. inte bara av den anledningen, men det bidrar självklart till att jag är mån om hur jag liksom ter mig. Så är det ju. Så att man påverkar varandra helt klart i en relation.
Ja, men så är det. Man hamnar i en symbios.
Exakt. Liksom. Och det är jävligt trevligt med de här vin... kvällarna med ostsufflé och äppelkaka och backa på det. Har vi något godis hemma? Alltså, been there, done that. Så bara.
Kan vi göra den där kladdkakan?
Nu? Hon är ju 11:15. Ja.
Ja, nej, men det är... Men jag ska skärpa mig.
Ja, det är bra.
Jag har ett par frågor som jag alltid ställer.
Shoot.
Har du ett tips du skulle kunna ge till vem som helst som vill träna eller som tränar? Alltså ett generellt tips om träning.
Våga ta i. Var inte bekväm. Ta i ordentligt. Kör hårt. Alltså, våga lyft vikter ordentligt. Våga utmana dig själv. Många är så jäkla mesiga. Jag säger inte att
ja.
Ja, men så är det. Men med under rätt förutsättningar. Förbered dig med uppvärmning, med liksom teknikträning. Hitta rätt liksom, positioner och vinklar och alltihop. Men sen försök utmana dig själv. Hitta någon sorts sätt där du kan överträffa dig själv från pass till pass. Börja föra bok över din träning. Förra gången så gjorde du så många reps på den här vikten, så kanske du kan sikta på att göra ytterligare en reps nästa gång. Eller kanske öka med ett kilo, ett halvt kilo, så att du hela tiden skjuter liksom fram dina positioner. Det tror jag är viktigt.
Mm. Ja, men då tar vi det med.
Mm.
Öka.
Mm. Ja, bra.
Öka, tryck.
Ja,
sen är det någon du tycker jag ska prata med? Och det behöver inte vara någon träningsperson på det sättet egentligen, utan det är...
Nu har det jäkligt intressant här faktiskt. Jag skulle vilja prata med Niklas Lidström.
Niklas Lidström,
Sveriges mest välmeriterade hockeyspelare någonsin.
Mm. Ja, han har väl vunnit flest.
Norris Trophy, ja, och han har vunnit allt också, tror jag. Både OS och VM och SM-guld och Stanley Cup och allting.
Sen har jag en liten grej som jag har börjat med de senaste avsnitten.
Mm.
En väldigt kort... Jag säger fem ord. Du ska bara säga det första du tänker på när du hör det.
Mm.
Och det är kopplat till hela den här biten.
Yes.
Så jag kör igång bara, så säger du bara det första du kommer på.
Sure.
Hälsa.
Liv.
Tid.
Sova.
Banta.
Tråkigt.
Träning.
Underbart.
Livsglädje.
Vänslas.
de jag har kört på har varit svårast. Livsglädje.
Ja.
För det känns som alla jag pratar med säger himla livsglada, så att det bara bubblar.
Ja.
De vet inte vad de ska välja.
Nästan. Nej, jag tänkte att jag kan inte säga det jag tänkte, så att jag fick...
ja, okej. Okay. Vi säger vänslas. Ja. Alla vet vad det är.
Ja, så är det.
Det är så ni säger nu för tiden, kids.
Ja. Förmodligen. Hashtag.
Hashtag vänslas. Ja. Ja. är det något du tycker jag har missat? Förmodligen jättemycket, men...
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker väl att... det beror ju på vad du vill ha ut av lilla samtalet med mig. Men jag tycker det var väldigt kul att vara med i varje fall, vill jag säga. Och det var otroligt ovant för mig att sitta på, som jag sa då, den här sidan. Och,
då kändes det då?
Ja, kul alltså, faktiskt. Jag är inte van... Alltså, det är inte det att jag... man kanske kan få helt fel liksom, intryck av att lyssna på det här. Då, att jag är en självupptagen person och sådär. Och verkligen gillar att framöva mig själv. Och det kanske jag gör till vissa delar. Men jag är inte särskilt van att göra det. Eftersom jag... mitt jobb är ju att liksom lirka fram just det här göttaste hos någon annan hela tiden. Så att
ja, du pushar alltid alla andra fram.
Liksom. Någonstans, det är lite grann det handlar om. Så att jag tycker att det var kul. Det var bra snack, tycker jag. Jag gillar det. Jag gillar dig också, ska jag säga. Det var bra.
Tack. Ja. Jag försöker göra så gott jag kan.
Ja, du är skitbra.
Ja, men jag gillar också samtalet. Jag gillar dig också. Ja. Jag gillar att se dina bilder,
cool.
Filmer där du trycker ifrån.
Ja, cool. Super. Ja,
du får snart se mina också.
Ja, jag
nästa vecka ska jag
vågbilder. Träna också. Vågbilder vill vi ha också, så vi ser progressionen.
Vågbilder? Mm. Ja.
Bevis på att det går neråt.
Ja. Ja, för att annars kan man bara säga vad som helst.
Ja, ja. Det går
bra.
Ja.
Tufft.
Skitbra.
Ja, men det kör vi på. Det lovar jag.
Ja, super. Nej. Toppen.
Jag tackar så mycket.
Ja, skitkul. Ha det gott.
Tack.
Tja.
Så, det var avsnittet och jag hoppas att ni gillade. För jag tycker det var ett av de bättre. Ett av de mysigare. Ett av de... Jag satt liksom och, när jag klippte det, så satt jag och gussade in mig i känslan av det här bra... ljudet och bra intervjun. Allting bara föll på plats. Men ni följer väl såklart Tyngre och allt som händer där. Tyngre.se. Bara gå in där och ni hittar ju Alex Tyngre Danielsson på Instagram. Och ni som inte redan följer honom och följer det, följ hans kamp mot 260 i marklyft. Mig följer ni på att Eggmannen, och det är ju både på Twitter och på Instagram. Och där händer en massa knasiga grejer. Så, men jag har fortfarande fått... Jag har fått ett par tips om vad jag ska göra med liksom själva sidan. Själva Facebook-sidan. Du får vila sen. Det kommer att hända saker där. Men än vet jag... Jag vet inte riktigt. Tipsa gärna mer. Ni kan maila på info@pod-dfvs.se. Och det där är kopplat till en hemsida egentligen som slutar fungera vid årsskiftet. Så det har inte hänt någonting där heller. Den ska byggas om. Och jag kan inte det riktigt. Och jag har inte råd att låta någon göra det. Men är det någon där ute som kan och vill hjälpa mig? Bara hör av er. Ni blir fulla med kärlek. Så, nu har jag pushat mig själv och pushat dig och hela den biten. Nästa vecka blir det en intervju jag har jagat länge och den blev precis lika bra som jag ville. Så det där ser vi fram emot också. Nu tar vi väl tag i det här livet och så ses vi nästa vecka. Kärlek och respekt, sprid ni ordet. Hej då!
Ever
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.